Takk for invitasjonen. Veldig kjekt å få lov å tale I Fløenkirken. Vi setter stor pris på det, og veldig flott å få lov å lovsynge sammen med dere. Jeg opplevde at veldig mye av tekstene I lovsangen gikk I en sånn retning at det passet godt inn med mye av det jeg skulle si I dag. Og jeg vil først begynne med å lese to ulike bibeltekster. To tekster som på en måte litt forskjellige, men som samtidig har en sammenheng, tenker jeg da. Først det fra Markus kapittel 4, vers 35 og utover, som handler om den gangen Jesus stillet stormen I båten sammen med sine disipler. Der står det at samme dag da det ble kveld, sa Jesus til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg I båten der han satt. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn I båten så den holdt på å fylles. Jesus lå og sov på en pute bak I båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille!» «Vær rolig!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem han?» Både vind og sjø adlyder han. Det bølget, det var storm, båten var I ferd med å gå under, disiplene ble redde, det hadde vi også fort kunnet blitt I en sånn situasjon. Men Jesus var I båten, og han stillet stormen. Og han sier, vær ikke redde, eller hvorfor dere så redde? Og de ble grepet av stor frykt, Guds frykt, fordi de skjønte hvem som var I båten. De skjønte hans allmakt. De skjønte hans kraft. Og så et annet stykke fra Bibelen, som fra 1. Johannes brev, kapittel 4, Og da leser jeg fra vers 7 til og med 21, så det blir et lite stykke å lese. Men det da et brev som Johannes skriver, og han skriver, «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten fra Gud, og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart for oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud I oss, og hans kjærlighet fullendt I oss. At vi blir I ham og han I oss, det vet vi, fordi han gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus Guds sønn, blir Gud I ham og han I Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud kjærlighet, og den som blir I kjærligheten blir I Gud, og Gud I ham. I dette kjærligheten blitt fullhent hos oss. At vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus slik vi I denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen I seg, og den som frykter ikke blitt fullendt I kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Den som sier «Jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror», en løgner. For den som ikke elsker sin bror, han som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette budet vi har fra ham, den som elsker Gud, må også elske sin bror. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og det settes på en måte to begreper opp mot hverandre her. Det ene kjærlighet, og det andre frykt. Og den frykten som vi snakker om her, det en usunn type frykt. En frykt som fratar oss gleden I livet, en frykt som gjør oss rädd, en frykt som gör oss ängslig och en frykt som tar oss väck från det som är Guds plan med livet vårt. För det finns ju en typ av frykt som är bra. Och det var den frykten som kom över disciplerna när de upplevde Jesus i båten. Guds frykten, eller den ärefrykten. När vi skönjer att Gud är allmäktig. När han är större än alla andra ting som vi möter. Och i ordspråken så vet jag att där står det att Guds frykt det är begynnelsen till visdom. Och när Guds frykten försvinner från världen så försvinner också mycket av visdomen. Då blir vi överlåtna till våra mänskliga synsingar och våra måter att tänka på som inte alltid är i tråd med det som Gud står för. Och därmed så är Guds frykt väldigt viktig. Respekt för Gud, lydighet mot Gud och kärlighet tillbedelse till Gud. Förresten, när det gäller detta här med forskjellen mellan kunskap och visdom så liker jag det exemplet som någon brukar att kunskap det är att veta att en tomat är en frukt. Men visdom det är att inte putta tomaten i en fruktsalat. Så att du har på en måte, vi kan vara fulla av kunskap, men det är att använda kunskapen. Det är visdom. Det har vi från Guds ord. Så Guds frykt, det är bra. Det är viktigt. Och så finns det också en annan typ av frykt som är naturlig och som är sån gudgitt frykt, sant? Att vi är fordi vi inte önskar att bli sjuk så vaskar vi ju händerna, sant? Det är naturligt. För vi är rädda för att bli sjuk och fordi vi inte vill ha hull i tänderna så låter vi det inte bara skura, vi pussar tänderna. Och fordi vi tänker att det är farligt i trafiken så löper vi inte rätt ut i vägen föran bilen. Vi väntar till det blir grönt ljus eller till det blir ledig. Alla fordi att vi tänker att cykel vår kan bli stjålet i centrum så låser vi cykel. Det är liksom en sån naturlig typ av frykt som gör att vi gör förnuftiga ting. Så det är en frykt som är kopplad till förnuften vår. Men så finns det också en sån typ av usund frykt eller en typ av frykt som håller oss tillbaka i livet och som gör att vi inte blir allt det som Gud har skapat oss till att vara. Allt det som han inte har det som också gör att vi själv inte känner på glädjen i livet eller det som gör att vi själv inte känner på det att kunna utfolda oss fritt. Då snackar vi om den lite mer sån usunda frykten. Och i Bibeln, det grekiska ordet som brukas för denna frykten, det heter phobos, som är det samma ordet som vi känner från ordet fobi. Det är att vi egentligen överestimerar eller övervärderar problemen och så undervärderar vi vår evne till att tackla problemen och vi undervärderar också Guds kraft in i situationen. Någon sån helt vanlig fobier, det är ju detta här att vi är rädd för, eller man kan vara rädd för edderkopper, man kan vara rädd för mörker, man kan vara rädd för trange rum, eller man kan vara rädd för höjder. Jag har ett snev av sån höjdeskräck själv. Och det är, inte minst, har jag sån skräck för att se andra ute på stup och höjder och sånt. Så för några år sedan så var vi hela familjen, vi skulle in till den här trolltunga i Hardanger. Den här som hänger ut för kanten där. Och jag, personligen så syns jag inte det är så gøy att gå så långt ut på den kanten. Och jag syns i hvert fall inte det är så gøy att se alla de andra som går ut på den kanten. Och så kom vi där lite sent på kvällen. Då var det lång kö för att komma ut på den här trolltunga. Så att vi slog upp ett tält där, vi med familjen. Och så tänkte vi att vi skulle gå ut där tidigt i morgon tidigt. Så att vi kommer liksom för köen. Och det förde ju till att jag låg hela den natten och inte fick sova. För jag tänkte på, i morgon tidigt ska jag se hela min familj sitta ut på kanten av detta stupet. Och dingla med benen ut på den kanten. Så det är klart att det på måte, det var lite, jag tänker ju på det som lite rationellt, men samtidigt så var det lite irrationellt också. För det går nästan alltid bra och det ödlar liksom natten för mig då. Och detta här med bekymringar och oro, det är någon som sammanlänger det med en sån gyngestol. En gyngestol, det ger dig något att hålla på med, men det tar dig liksom ingenstans. Det för dig inte till något mål liksom. Och det är att male på de samma tankarna om igen och om igen, det är också något som på något sätt Du har noe å gjøre på, men det får deg ikke fram til noe sted. Heldigvis så står det i Bibelen, og det tror jeg er en kjent greie som jeg kanskje, jeg vet ikke hvem som egentlig har telt det opp, men det står 366 ganger at vi ikke skal være redd. At vi skal regne med Gud. En gang for hver dag så står det i Bibelen. Men hvordan kan vi egentlig ikke være redd i den verden vi lever i? For det finnes jo så mye vanskelig, så mye utfordringer å feste blikket sitt på. Men så finnes det også noen litt sånn rare ting, for når vi snakker om sånne fobier, så finnes det også noen veldig rare fobier som nesten ingen har hørt om. Men det er noe som heter turofobia. Det er fobi mot ost. Og så er det pognofobia, som er fobi mot skjegg. Og så er det fobofobi, som er fobi mot fobier. Og så har du kanskje den som er aller verst, som jeg håper ingen her inne lider av, for da blir det et problem akkurat nå. For det er hippopotomonstrosesquipedaliofobia. Og det er fobi mot lange ord. Og den er selvfølgelig litt lei når det kommer et sånt langt ord. Men det skal ikke, men det er ikke meningen å gjøre, bagatellisere disse tingene. Fordi at for noen som kan jo dette med å oppleve frykt og angst og depresjon og disse tingene, det er lidelser som ofte på lik linje med helt vanlig sykdom. Det finnes også mye god hjelp for det, sant? Blant psykologer, psykiater og leger. Så det må man benytte seg av. Men samtidig så finnes det også noen ting i Bibelen som er viktig for oss å ta med seg inn i de livene som vi lever. For at vi skal på en måte kunne kjenne på det at vi skal gjøre som disiplene når de var i båten, at vi skal merke at selv når vi opplever liksom denne angsten som de opplevde, den uroen som de opplevde, den frykten som de opplevde, så er også Jesus i båten. Og da er det fire punkter som jeg tenker er viktig å ta med seg for oss. Og det første er at vi trenger å forstå Guds kjærlighet. I vers 10 i dette kapitlet fra 1. Johannes brev, så står det at dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendte sin sønn til soning for våre synder. Og vi vet jo at frykten, angsten, uroen, den kom første gang inn i verden allerede i Edens hage. Adam og Eva hadde syndet. De hadde spist av den frukten, den ene frukten som ikke de hadde lov å spise av. Og dermed så kjente plutselig Adam på denne her redsel. Og det står det at Gud, han letet etter Adam i hagen. Gud gikk og så etter hvor Adam og Eva var blitt av. Og Gud stiller spørsmålet, hvor er du? Og så sier Adam det at jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken og jeg gjemte meg. Og det er jo en sånn menneskelig ting, sant? At vi kjenner på det at plutselig så kjenner vi selv at vi ikke er helt der vi tenker at vi skulle ha vært. Vi kjenner oss naken, vi kjenner oss, at plutselig har vi ting å skjule, plutselig har vi ting vi trenger og ikke ønsker å vise fram. Og så gjemmer vi oss for mennesker, vi gjemmer oss for oss selv på en måte, og vi gjemmer oss for Gud. Men så er det at Gud, han finner oss alltid. Og han ønsker å finne oss, og han ønsker at vi skal la oss bli funnet. Akkurat som Joshua leste også i innledningen i dag. Banker på døren og ønsker at vi skal åpne opp. Og den åpningen, og den veien tilbake til Gud, den ble jo fullkommen da når Jesus døde på korset. Når Jesus kom til vår jord og lot seg spotte, lot seg pine, ble hengt opp på korset og tok på seg all vår skyld og all vår skam og alt det som vi ikke ønsker skal bli vist fram, det tok han på seg. Og så er dette tilbudet at vi kan komme til han og bli frelst. och ta emot hans nåde. Så Jesus på korset och Jesu död och Jesu uppståndelse, det är en nyckel för oss att förstå, för att skönja att vi är satt fri. Det är inte något där vi tränger och skamma oss över. Det är inte något där vi tränger och bekymra oss över. Det är inte något där vi tränger och känna oss fördömt för. För det är ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Vi tränger att veta att Gud är förnöjd med oss. Vi tränger att veta att vi är i Kristus. Och vi har ingenting att skamma oss över. Vi tränger att förstå att vi är älsket av Guds kärlighet. Och den kärligheten driver ut frykten. I vers 16 i 1. Johannes brev kapitel 4 så inleder verset med att vi har lärt att känna den kärlighet Gud har till oss. Och detta har lärt att känna den kärligheten som Gud har till oss. Det är att vi kan erfara hans kärlighet. Vi kan inte, det är inte bara det att vi vet att Jesus döde på korset, men vi kan också erfara det. Och det har med den helige ånden att göra. I Romarbrevet kapitel 5:5 så står det att Guds kärlighet är utöst i våra hjärtar via den helige ånd som han har gett oss. Och därför så är Jesu verk på korset är grundläggande viktigt för oss. Men också det att bli fyllt av den helige ånd. Det är att ta emot den helige ånd och bli fyllt av han i livet vårt och hjärtat vårt. Och så står det någon steder i Bibeln att bli stadig fyllt av anden. Sant? Så det handlar inte nödvändigtvis bara om att bli fyllt av den helige ånd en gång. Men det handlar om att gentagande gånger komma framför Gud och bli fyllt av anden. För att inte bara veta att Jesus stod på korset och därför vi är frälst. Men också för att känna det. Och erfara det närvaro med Gud. Så bli fyllt av anden. Och det är något jag upplever när vi kommer samman som detta. Det är att tillbe Gud. Det är att lovsynge samman. Det är att be samman. Det är liksom en av de nycklarna till att bara känna att Gud är här. Och den helige ånden är här. Och Guds kärlighet är utöst i hjärtan våra. Men det står också något vidare i detta samma verse. Det står i fortsättelsen, och vi läser först det som läste nu natten upp. Vi har lärt att känna den kärlek Gud har till oss, och vi har trodd på den. Så en ting är att vi har erfart den, men vi har också trodd på den kärleken. Och det är på något sätt lite ett steg vidare i en modningsprocess faktiskt. För det är att det sägs det om... Alla vi människor, vi utvecklar oss ju hela tiden. Från vi är foster i mors liv och till vi dör så är vi i en stadig utveckling. Och så ser de det, de som har grej på sån utveckling, barnpsykologi och utveckling av barn. De ser att fram till babyer är cirka 4 månader så klarar de bara att förhålla sig till akkurat det de ser. Det är på en måte bara akkurat det de ser som är verkligheten. Det de inte till en hver tid ser, det finns på en måte inte. Men efter att man blir sån cirka 4 månader gammal så sker det en modning som gör att selv om det är något du inte ser så förstår du fortsatt att det existerar. Så att hvis du håller en leke föran ett litet barn på 6-7 månader så ser de den leken och så vill de kanske ha den och så gömmer de den bak ryggen din, så skönner de att den är där fortsatt, sant? Så skönner de att den är bak ryggen din. De vill ha den, men de vet att den är där. Och det är en sån modningsprocess hos barn. Och disciplen i båten, de hade inte blivit så modna ännu, för det är att när de blev rädda och när de ropte på Jesus så sa Jesus till dem, varför har de så liten tro? Och det var för det att de hade ju glömt allt det som Jesus hade gjort för. De hade ju glömt att Jesus hade gjort under och mirakler tidigare. Och därmed så hade inte de den troen på att han kunde faktiskt göra det igen. Att de var trygg i båten med Jesus. Men Det är tro. Och förstå det också att livet det går upp och livet går ned. Livet är liksom inte alltid detsamma, sant? Det är, vi möter på utmaningar, vi möter på svårigheter, vi möter problem och så har vi av och till bättre dagar. Men då är det är i de svåra dagarna att huska att även om vi inte liksom upplever att Jesus är så akkurat när akkurat nu, så är han i båten. Så kan han och kommer han till att hjälpa oss igen. Och därför så står det också många ställen i Bibeln om detta här. Inte glöm. Husk på. Minn varandra på det som Gud har gjort. Och det som Gud kan göra igen. För det är också en måte att jaga iväg den här frykten på. Att vi huskar på vem Jesus är och vad han har gjort och vad han kommer till igen. För jag tror det är ju full visshet om det en hoppar. Overbevisning om ting en inte ser. Och då måste vi också förstå det att livet det är upp och det är ner och Jesus är alltid i botten. Men så är det fjärde nyckeln. Först är det att huska och förstå det som Jesus gjorde på korset. Det andra är att bli fylld av den helige ånd. Det tredje är att bevara troen. Och det fjärde, det är vis kärlighet. I vers 20 i 1 Johannesbrev här så står det att den som säger jag älskar Gud men likväl hatar sin bror är en lögner. För den som inte älskar sin bror som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är budet vi har från ham. Den som älskar Gud må också älska sin bror. Och det är också en sån nyckel i förhållande till detta här att inte leva i som en slav av frykten. Frykt drivs ut vid att vi tar emot kärlek, men frykt drivs också ut vid att vi är villiga till att ge kärlek. Frykt är inte bara att vi det att bli kvitt frykten handlar inte bara om att vi tar emot något, men det handlar om att vi är villiga till att ge något också. Sist helg så var jag och Vigdis, vi var i Nordmakedonien i Skopje. Hovedstaden där. Och en ting som de är väldigt stolta av i Skopje, det är att hon moder Teresa, hon blev född i den byen. Så därför så har de museum och statuer och mycket av henne då. Och hon fick ju Nobels fredspris i 1979 i Norge. Och känd för ett sånt svårt hjälparbete som hon gjorde i Indien bland annat, men också som fick ringvirkningar över stora delar av världen. Det som var med hon är att hon kom från en ganska välstående familj i Makedonien. Men egentligen var hon sån av albansk härkomst, men familjen var ganska välstående, så hon hade i utgångspunktet ganska goda möjligheter till att klara sig gott. Men likväl så fick hon en sån kallsupplevelse som gjorde att hon önskat att följa Jesus, hon önskat att bringa ut Guds kärlek till andra människor. Och därmed så kom, ska inte gå ta hela den historien, men hon antade upp i slummen i Kalkutta. Och när vi tänker på slummen i Kalkutta så är det ju mycket där vi naturligt kan tänka att hon kunde ha fryktat eller varit bekymrad för. Sant? Hon kunde lätt ha blivit syk, hon kunde lätt ha blivit utsatt för våld, hon måtte ge avkall på mycket materiella godar. Det är mycket hon egentligen kunde ha utifrån en sånt mänsklig förståelse. Hade hon mycket att frykta i den situationen. Mycket att vara rädd för. Men fordi hon hade den här kärleken till människor så fick hon också en kärlek som hon hade fått tagit emot, men också en kärlek som hon kunde ge som gjorde att den här kärleken gjorde att frykten försvann. Det betyder inte att hon nödvändigtvis aldrig var rädd eller aldrig var bekymrad, men det var likväl en kärlek där som hon både fick och ge och gav som var större och som drev den här frykten väck. Och det ger oss också ett sånt kall in i våra liv, sant? Att vi kanske alla vara mor Teresa, och det har hon också ett känt citat på, att inte alla kan göra stora ting, men alla kan göra små ting med stor kärlek. Og det å være en giver, det å være en som setter seg selv i en posisjon der vi også tenker på andre enn oss selv. Det er også en måte å jage denne frykten vekk på. Hun sa jo også det at hvis du dømmer mennesker, så har du ikke tid til å elske dem. Og det er jo også en ting inn i vår verden i dag, sant? At det verden er full av, det er jo hat. Verden er full av konflikter, verden er full av kriser og krig og elendighet. Men hvor er de som vil bringe inn fred? Hvor er de som vil komme med håp? Hvor er de som vil si at selv om du er sånn, så er du elsket av Gud, og du også kan oppleve kraften i korset, og du kan også bli fylt av den hellige ånden, og du også kan få lov å leve et liv i tro og håp. Verden trenger sånne som oss. Verden trenger en menighet, en kristen kirke som lever ut Jesus sitt evangelium. På en sånn måte at folk kjenner at dette er ikke folk som kommer for å lesse på oss mer frykt, mer fordømmelse, mer angst, mer uro, men som kommer med tilgivelse, som kommer med forsoning, som kommer med håp. Disiplene i båten, de var redde fordi de studerte stormen og glemte Jesus. Og det finnes jo så mange muligheter for oss i denne tiden, med internett og med tilgang til nyheter hele tiden, å grave oss ned i problemene, grave oss ned i elendigheten, grave oss ned i alt det som er farlig og som vi tenker kan komme og som allerede er her. Og det er jo fint å være opplyst, og det er fint å være mennesker som er opptatt av det som skjer rundt oss i verden. Men hvis vi blir mer opptatt av stormen, og hvis vi blir mer opptatt av problemene, og blir mer opptatt av det forferdelige enn Jesus, så blir vi også sånne som går rundt og frykter og som er redd. Vi må sørge for at vi lever for Jesus, og at vi fyller oss med hans ånd. Så leste jeg på forhånd i dag at i den norske kirke så er det den siste søndagen i oktober, det er alltid bot- og bededag. Så i dag så markeres egentlig bot- og bededag i den norske kirke. Og det er også en fin ting å ha med seg, dette her med av og til å gjøre bot, av og til å se hvor er vi i livene våre akkurat nå. Hva er vi opptatt av? Hva er det vi tenker er viktig for oss i denne tiden? Er det noe vi må vende om fra? Er det noe vi trenger å legge vekk? Og så trenger vi å være et folk som ber. Vi trenger å være de som ber for oss selv, for familiene våre, for landet vårt og for den verden som vi lever i. Og opp gjennom historien så har vi sett mange eksempler på det at der folk kommer sammen for å be, der folk kommer sammen for å ydmyke seg foran Gud, eller for å markere sin gudsfrykt med å forstå at vi er ikke svaret på verdens problemer, men gjennom Jesus så kan vi være svaret. Gjennom at Gud får gripe inn, så kan den verden som vi lever i bli et bedre sted. Og da har vi heller ingenting å frykte, så lenge vi er i Guds nærvær. Så lenge vi tenker at Jesus er med oss i båten. Og trist å høre at en i kirken her døde denne uken. Alltid trist når det skjer, men vi avslutter med dette verset, som også er et vers som på en måte gjør at, som et vers som sier at vi har ingenting å frykte, hverken i dette eller neste liv. For i Romerne kapittel 14, vers 8, så står det: om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Det är en trygghet för allt det vi är och allt det vi gör och allt det som kommer. Jag har lust att be en bön till slut. Och tänk alltid fint att be om att vi blir fyllt av den helige ånd. Be om att den helige ånd kommer och rör vid oss. Och att den helige ånd minner oss på ordet hans och hvem vi kan vara till välsignelse för i uken som kommer. Jesus, först tack för korset, tack för din död och din uppståndelse. Tack Jesus att du tog på dig all vår synd och skuld och skam, Herre. Tack att vi kan komma till dig idag och igen ta emot allt det som korset betyder och allt det som det innebär. Herre, fyll oss igen med din helige ånd så att vi kan erfare ditt närvaro och känna att du griper in i livene våre her og familiene våre her i landet vårt og byen vår her. Og her så ber vi om at du viser oss hvordan vi kan være til velsignelse for andre mennesker i uken som kommer her. Herre, takk for denne menigheten her. Takk for folkene her, Herre. Takk for alt det du har gjort i hver enkelt sitt liv, Herre. Herre, takk at du vil ta vekk mer frykt her og uro der det finnes. Og takk at du vil vise oss mer av hvem du er, Jesus. Fyll oss med din hellige ånd for uken som kommer. Og la nye mennesker få erfare og oppleve din frelse og din godhet og din kjærlighet, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen.